Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till Kamratpodden 4 meter. Vi sitter i min kontorskällare på Södermalm.
Ja.
Där jag har ett liten kontorsgemenskap tillsammans med några arbetskollegor, ja, och kompisar.
Ja.
Och du är här som gäst.
Jag är här som gäst.
Ja, hur känns det?
Jo, men det är trevligt att komma hit som gäst. Det är ju inte så ofta man kommer till ett kontor i Stockholm och man måste ta sig skorna faktiskt.
Är det så?
Ja, det känns lite ovanligt, men jag uppskattar det också.
Ja, men jag tror ju att det är lite sådär olika. Alltså, jag tar alltid av mig skorna. Och speciellt så här slaskperioden som sträcker sig från 30 juli till 16 juni.
Den perioden.
Du vet när det är slask.
Ja.
Det här gamla väderskämtet. Nej men jag tror att Jesper som sitter här, ibland sommartid så kliver han in med ett par lågskor omslag med någon fin gummisula på.
Helt utan att dära på manschetten.
Ja, ja, men han är ju så här han är halvt uppväxt i Italien. Eller det är han inte riktigt, men han är italofil.
Mm.
Han har bott i Venedig, han har bott i Rom. Och han har det lite italienska i sig. Så jag tror att det kanske är det.
Jag gillar det med Italien där. Det är som att det inte är någon gräns mellan trottoar och parkett.
Mm.
Vi tillbringade en del tid i Italien när jag var i tonåren och åkte nästan, tog tåget ner och hängde i Rom.
Mysigt.
Med ett gäng där. Och där var just en, så här, man rökte i matvaruaffärer, man tog inte av sig skorna när man gick in till någon. Men det var en tjej som bodde i en liten lägenhet ganska precis bakom Roma-termen i stationen. Hon var den enda som inte bodde hemma hos sina föräldrar. Alla andra bodde hos sina föräldrar, men hon var så här, ta av er skorna.
Mm.
Hon ville att man skulle ta av sig skorna. Vilket alla, det var kommenterades varje gång.
The skoförbudet kept on giving.
Verkligen. Men också liksom att de italienska hallarna inte byggda för att det ska ligga 14 par Dr. Martins sängar i olika höga. Utan de är byggda för att man liksom ska ställa in ett paraply på sin höjd.
Ett paraply. Ja. En halsduk, en kavaj.
Eller? Ja, exakt.
Det är liksom, ja. Det är den så här italienska byggnormen för hall.
Och en liten hushållerska som står där.
Ja, precis, en litet prång för, ja, en hushållerska, ja, som är 75 gånger 75 centimeter. Ja. Så att det liksom får plats en liten rull till hushållerska.
Som en del av högvakten.
Ja, precis, som alltid kallas för nonna.
Det var faktiskt att en av de här familjerna hade hushållerska.
Mm.
Han som jag bodde hos, Alessio, de hade hushållerska. Hon hade, när vi anlände med tåget i Rom sen på kvällen, då nådde hon en 3-liters middag till oss i köket.
Fantastiskt. Ja. Men var det här i sena tonåren att du var där och umgicks med italienska ungdomar på egna premisser liksom? Eller alltså, var det inte kopplat till dina föräldrar?
Nej, det var kopplat genom någon sån bekantskap man hade gjort på en tågluff. Och sen så skulle vi inte åka ner till Rom och hälsa på dem, och så gjorde vi det.
Men fan vad kul, men var det någonting som upprepades? Eller?
Jag var där 2 gånger.
Ja. Ja. Men fan vad mysigt.
Det var helt mysigt. De bodde i stadsdelen Trastevere.
Mm.
Alltså det gjorde inte hon bakom termen, men själva gänget, de var riktiga djursholmar.
Ja, precis. Trastevere, det är ju Rom söder, va?
Nej, men är det verkligen? Nej, vet du vad? De bodde inte alls i Trastevere.
Nej, okej.
Okay. De bodde i Villa Borghese.
Okej. Okay, mm. Ja.
Det är Roms.
Nej, det är Roms Vasastad.
Ja. De i sådana här patricierhus.
Mm.
Det heter kanske inte det, men de bodde i liksom villor, mm, inte i
patriciervillor. Ja, men det kanske man kan säga överförbemärkelse.
Mm.
För det var ju då patriciervillor var ju då de rika romarnas, alltså de antika romarnas villor liksom.
Just det.
Som väl ofta låg just på landet. Tror jag.
Det här kan ju ha varit ute på landet, ja, under romartiden.
Men jag kan tänka mig att det är då i Villa Borghese, att det är en stadsdel som präglas av stora trädgårdar och mycket, mycket lum.
Mm.
Det är lummigt, eller? Mm.
Det var oerhört lummigt, vilket var skönt. Första gången var där var det mitt i sommaren, det var 40 grader varmt.
Mm. Då var man glad liksom, att man kunde söka skydd under en platan. Eller?
Verkligen, men då hängde vi mycket inne i de här lummiga husen med tjocka stenväggar. Mm. Andra gången jag var där, det var i mars. Det var roligare. Då hände det lite mer på stan kan man säga. I juli är det ju stan helt stendöd. Det händer ingenting.
Verkligen. Jag tog det för den gången till Rom mitt i sommaren. Det var ju verkligen dött.
Ja.
Eller det var ju relativt dött. Det var ju folk. Men det var ju turister var det. Men det var så här, jag noterade att det var en del turister vid Spanska trappan och Fontana di Trevi och Peterskyrkan. Det förvånade mig lite grann att de tre just hade liksom. Jag minns att jag satt och...
Alltså, är du ironisk?
Ja, lite. Ja, men alltså, hur kan man liksom irritera sig över saker man sa för 30 år sedan?
Som typ av då?
Nej, men alltså jag träffade någon ungdom på Spanska trappan som sa att han var från Sicilien. Och då började jag direkt bara, ja, maffian, sa jag. Så här, han bara, ah, okej. Okay. Mm. Alltså, han var så här avmätt men artig liksom. Alltså när man säger sådana grejer så det borde ju fan vara så här spöstraff på sådana grejer. Så jag är så jävla idiot man är. Alltså.
Jag tror faktiskt att det också är ganska starkt tabu på Sicilien att säga, nämna maffian. Ja. Mm. Jag var i Neapel, och det var många år senare. Ja. Och då så sa jag Camorran. Ja. Då var det någon som bara,
okej.
Okay. Det var lite som att säga Tengil.
Voldemort.
Ja.
Harry Potter! Men vad heter det? Han som inte får nämnas, säger de väl, typ he who.
Vad är det för namn som inte får nämnas i det våras för Frankenstein? Är det Frank? Nej, Dracula, då skriker en häst hela tiden. Varje gång man nämner det namnet så skriker en häst i bakgrunden.
Men det är mycket namn som inte ska nämnas och inom den judiska traditionen så får man ju inte säga då Javé eller Jehova, utan det får man inte säga heller. De har inte bara ett avbildningsförbud inom judendomen, de har ju ett avsägningsförbud också.
Så inkomplicerat.
Eller hur, precis. Ja. Det är bara, det är massa, de pratade gåtor liksom.
Men vad betyder Jehova? Det betyder inte han som inte får nämnas.
Nej, det tror jag inte.
För då blir det lite tårta på tårta. Ja.
Och sen är det ju då, det är alltså J-H-V. Mm. Alltså de skriver bara med konsonanter, de jävlarna. Mm. Så det är därför då man säger både Javé och Jehova. Det är liksom, det har blivit bara olika. Och det är som ett algaspel på det sättet. Okej, nu ska du hitta så många vokalkombinationer du kan på J-H-V. Mosaik kan det heta spelet. Mosaic stick.
Kan man inte skicka in det nästan?
Prata med Dan Glimne.
Ja. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Ett namn som får nämnas. Det är Simon Granström Nording.
Simon Granström Nording. Han har gått in
som Patreon på 4 meter.
Han har klivit in nu.
Ja, nu
vi välkomnar Simon Granström Nording in i spelet.
Ja.
I det spel vi kallar Patreonskapet till 4 meter. Mm. Simon Granström Nording. Jag måste säga det några gånger så att jag kommer ihåg det.
Simon Granström Nording.
Det är ett väldigt bra namn. Mm. Och det doftar i Norrland.
Det gör det verkligen.
Ja, inte bara för gran och nord, men utan det är liksom alltså allting. Simon, det bibliska, det är liksom så här, det är Norrlands bibliskt. Det är inte så här, hade han bott på västkusten så hade han hetat Aron till exempel. Mm.
Och i Småland.
Småland hade hetat Gabriel kanske.
Vänta, nu ska vi se. Simon. Västkust, frikyrka, stenhårda kds-are, eller vad är det? Alltså, hur kan du särskilja västkust, alltså Bohuslänsk frikyrka, Småländsk frikyrka och Norrländsk frikyrka?
Ja, alltså den norrländska, men där har du ju dålig stadianismen. Ja, det finns ju någon slags viss freakstämpel på den norrländska.
Men det är ju verkligen så Tornedalen. Ja. Men det är inte mycket så här evangeliska foster, den stiftelsen.
Jo, men det är lite så här, jag skulle säga att det är ganska light så. Ja. Och Bohuslän är ju chartaunismen, och den är ju då liksom stenhård, alltså asketisk. Det är ju så nära Amish och shaker vi kommer i Sverige liksom. Då är det ju verkligen så här, tanterna skulle gå med huckle och det skulle vara svart och det skulle vara dött och det skulle vara deppigt och det skulle inte vara någon radio typ, alltså det är på den nivån.
Det är de som är hardcore fyra långfredag.
Mm.
Alltså årets bästa dag, långfredagen.
Just det, precis. Ja.
Och Småland.
Och Småland, då är det så här, det finns en gammal minnesramsa då. Mm. Att hela Småland, alltså det finns ju tre län. Det är då F, G och H.
Mm.
Och då är det så att F-län, det är Jönköping, det är frikyrkligt. Och så FG, det tror jag är Kalmar län, det är gammelkyrkligt. Och H, det är Kronobergs län, det är högkyrkligt.
Så det är bara F som är frikyrka. Ja. G och H, de är betjänst i svenska kyrkan, men gammelkyrkligt är liksom det här när prästen och församlingen på något sätt sätter normen.
Ja, men det är väl när det är husförhör och, ja, och kvinnan ska tiga församlingen och det ska vara som det alltid har varit. Högkyrkligt är väl mera, ja men sådär, jag vet inte vad det är egentligen, men det är väl...
Biskopen ska vigen.
Ja. Ja, men det är på att man liksom, det är väl mer ornat och prål och sådär, tänker jag. Att det är mer så här stora mässor och den typen.
Men allting ryms ändå inom den lutherska traditionen.
Ja, nej, det gör det inte. Nej.
Men lutherska frikyrkan är väl också en superluthersk tradition.
Men det känns som att Jönköping är ju mycket pingströrelsen.
Ja. Ja. Men ingen av de här...
Jag vill bara säga braska. Det kan vara så att jag blandar ihop G och H-län. Mm. Alltså att det är Kronoberg som är gammelkyrkligt och Kalmar som är högkyrkligt.
Okay.
Så jag vet inte riktigt. Jag,
Kronoberg, det är Växjö eller?
Ja.
Det känns ju inte så...
Alltså Kalmar känns inte högkyrkligt heller.
Nej, det gör ju verkligen inte. Fan, det där får vi kanske återkomma till.
Ja. Hur det är. Ja. Vi gör det som vi brukar göra. Vi bryter inte och kollar. Utan nej, det får vara nej. Så. Men nu har jag braskat om det i alla fall. Ja.
Men ingen av de här tre linjerna bekänner sig Simon Granström Nording till. Utan det är han är en EFS-are.
Han är EFS-are, ja. Han är den sista EFS-aren i Jörn.
Det var den sista EFS-aren i Jörn.
Ja.
Det var den sista EFS-aren i Jörn som mötte en radioamatör på Tjörn. Han frågade, vad är din tro? Jo, lyssna nu bro.
Jag tror på en jättestor björn.
Simon är inte bara EFS-are. Han är längdskidåkare också.
Ja, men det är han ju verkligen. Ja. Han har ju liksom idéer om att han ska liksom bli den nya Larry Poromaa.
Den finska hjälten.
Nej, alltså jag tror att Larry Poromaa är en svensk skidåkare. Ja.
Han är väl, tror att han är finsk.
Jag tror att jag skulle tippa att han är släkt med den gamla Poromaa, han som var, tror kanske att han var, åkte med hackaspojkarna på 80-talet. Mm-hmm. Lite oklart.
Så behöver man Rosetta-sten för att dechiffrera vad du pratar om.
Ja, men det är mycket så här grejer som jag bara säger. Jag tror. Men, nej, men han är ju längdskidåkare. Och det är det som är fint med längdskidsäsongen där uppe. Det är något, den är relativt lång.
Ja.
Han går ju på skidorna. Alltså liksom det är bara att leta upp ett höjdparti liksom utanför Jörn där. Så har han spår.
Hans pappa ligger Jörn någonstans? Jämtland
eller? Nej, det ligger uppe i, om det är Västerbotten eller Norrbotten. Men det ligger då längs med Norra stambanan, tror jag.
Ja, det är där man kliver av om man ska åka till Skellefteå, va?
Ja, just det. Precis. Mm. Då är det Västerbotten. Mm. Ja. Men Västerbotten har ju stolta skidtraditioner.
Mm, verkligen.
Ja, vad heter han? Per Elofsson. Ja. Är ju gammal, han var väl Umeå-kille, va?
Per Elofsson var han som blev knäckt av Johan Myhlegg, va?
Ja, det var det.
Just det. Han som hade stängt in sig i en friggebod hela vintern där han sänkte syrehalten och lyssnade på Metallica för att komma i form till OS.
Det som på Guantanamo kallas för tortyr var i Per Elofssons friggebod, det var ett mys. Det är så där. Man skulle kunna plocka så här svensk längdskidträning direkt och liksom skicka till olika så här tortyrläger i hela världen. Till exempel så här, kommer någon så här gammal gubbe, så här Vassberg-gubbe, så här, nu hör ni Ali, lyssna nu här. Nu är det tortyr. Nu ska du ut och nu ska du ut på myren och springa i 4 timmar. Bara känna hur liksom så här, bara svamp liksom bara suger nu benen och bara, åh, det är bara mjölksyra från första bentaget. Kom igen nu. Kom igen nu, Ali. Kom igen nu. Men apropå Ali, man ser inte så ofta så här längdskidåkare med utom så här nysvenska namn, eller?
Nej,
hur?
Det sant. Men det borde ju komma.
Mustafa Al-Baghdadi. Här kommer han, Mustafa Al-Baghdadi, upp för Mördarbacken. Och här kommer han i sin den klassiska svenska landslagsdräkten. Man kan se hur han är uppväxt mitt i den svenska skogen. Inte den svenska skogen, man kan se hur han tog sig över, flydde liksom över de syriska bergen mot Kurdistan. Man känner i varje bentag och varje armtag hur han har byggt upp den här starka kroppen när han tar sig över minfälten. på väg mot en säker framtid i Sverige. Och nu går han i mål i Lahti som överlägsen segrare. På fem milen 2:18:37 klockar vi Mustafa al-Baghdadi till.
Så schysst om man ser i målfållan på fem milen i Lahti, så är hela orten där och bara liksom, som när Bayern har spelat och halva laget springer upp och hälsar på sina polare. Ja. Så här, att det står liksom hela Tensta Rinkeby står och liksom bara broar med segaren i fem milen.
Liksom. Men det är väl liksom, det är väl ingen ny spaning att så här, kanske svensk så här, individuell kraftsport inte lockar till sig så här, folk med invandrarbakgrund.
Har ni inte brottning?
Nej, brottning är ju så här. Mm. Brottning är väl, det är väl superinternationellt på det sättet. Mm. Och brottning och boxning är klass och så, sådana, men längd och vad det mer kan vara. Ja, men jag tänker cykelsport, det är ju ingen så här stor sport.
Är det betraktat som en svensk sekt som vi inte släpper in folk i?
Jag tror ju att om det var någon som ville så klart de skulle få vara med. Men det är ju bara det att det finns ju... Jag tänker liksom att det är hela kulturen bakom det. Att man, att det är så mycket som är kulturellt betingat. Alltså det här med att man ger sig ut som barn och börjar åka skidor på längden. Även om man då kommer från så här Kurdistan kanske och bor i Umeå så kanske det inte liksom det första man gör. Man gör det kanske, men man är inte på det, liksom på det hängivna sättet som en person som har liksom bott i Norrbotten de sista 6000 åren.
Det här är ingenting som Simon Granström Nording gillar, utan han vill inkludera, han vill få med sig.
Oh ja. Han har ju till och med startat ett projekt i Jörn,
ja.
Som heter all skidåkning. Och då är det all som är liksom all i det arabiska all. Så det är bara ett litet A och sen streck skidåkning.
Han försökte först med alla ska med. Ja, med ja. H på alla.
Alla ska med.
Men ja. var liksom lite
då
så här.
Då kom det en imam från Umeå och ville prata med honom om detta för att han tyckte det var lite blasfemiskt. Ja. Men så sa han så här, men okej, vad tror du om det här? All skidåkning. Och då sa imamen, jag gillar det.
Ja.
Och så blev det som ett projekt där som fick lite liksom, lokal press och sådär. Ja, han har tre invandrare, liksom, flyktingar från Syrien, barn där som åker längd faktiskt i Jörn med omnejd. Så att det är ju, fan, han är ju en samhällsförbättrare av stora mått.
Verkligen.
Så att vi tackar Simon.
Ja, och tack för ditt stöd till 4 meter också.
Mm, och keep on skiing.
Keep on skiing. Och om du som lyssnar också vill stötta oss genom Patreon så går in på patreon.com/4meter.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fan vilket pissigt väder var jag att promenera hit.
Ja, det är ju, nu är det regn och rusk. Ja. Verkligen.
Då var det ett annat väder i söndags när jag tog en promenad i Mälarhöjden.
Berätta, oj, du har gått i Mälarhöjden.
Jag var på promenad i Mälarhöjden.
Ja. Var det så att du liksom tänkte, vad ska jag gå idag?
Ja, lite.
Jag tänkte att du fingret upp i luften.
Nej, men jag ska gå någonstans där jag inte brukar gå.
Mm. Men var det så att du tog det kommunalt till Mälarhöjden först då? Eller?
Nej, jag åkte bil för Mimmi har en keramiklokal. I Västertorp.
Okay.
Hon på med keramik. Mm. Så hon skulle bara glasera lite inför en bränning.
Mm.
Och då tänkte jag haka på. Så tar jag hundpromenaden istället för runt Årstaviken. Så tar jag den i Mälarhöjden.
Fan vad mysigt. Ja. Och det är ju med Västertorp. Alltså, när man går i Västertorp. Plötsligt. Mälarhöjden.
Ja, alltså, det är jättestor risk att man hamnar i Mälarhöjden. Ja. Om man promenerar i Västertorp. Ja. Det är också stor risk att man hamnar i Västertorp. Om man promenerar i Mälarhöjden. Ja. Det är mycket mindre risk än att man hamnar i Fruängen. Om man promenerar i Västertorp.
Det handlar väl om att E4 ligger där.
Ja. Men gränsen mellan Mälarhöjden och Västertorp, den är så att säga lite sömlös.
Den är flytande.
Men det är kul att gå någonstans där man Det har man aldrig varit för. För jag har faktiskt aldrig varit i Mälarhöjden, insåg jag när jag gick
till. Wow.
Men nu fick man tänka på när jag var tonåring. Nu har jag pratat om hur jag reste mycket när jag var i tonåren. Men det gjorde jag. Många åkte till London. På 80-talet. Det var liksom, London var lite som så här, det var som internet på något sätt. Det var samma funktion som internet. Man åkte till London för någon som gick runt med jävligt fräck jacka så här, var du köpt en i London för den finns inte i Sverige.
Och då var det ofta någon slags parkas då.
Ja, någon sån här donkey jacket med, du vet, så här filtjacka med läderförstärkning eller galonförstärkningar på axlarna.
Som är någon slags gammal militärjacka kanske, eller från början alltså.
Ja, precis. Jag tror det faktiskt en byggarbetarjacka. Okay, byggnadsarbetarjacka. Och det fanns en tv-serie på 80-talet som handlar om ett gäng engelska byggnadsarbetare som flyttar till Düsseldorf, som heter Öl, Kvinnor och Tegel. Jag vet inte om jag pratat om den.
Jag har aldrig hört talas om detta. Det låter ju fantastiskt. Ja, alltså, jag vill höra, det här vill jag ha en hel säsong. Också så mycket för att jag älskar Öl, Kvinnor och Tegel.
Jag tror inte att den hette Öl, Kvinnor och Tegel på engelska dock.
Nej.
Men den var ju, den var fan, det var, det
fanns... Bricks and Women, nej?
Nej. Jag kan ha hetat gästarbetarna, det är engelskt ord för gästarbetare. Ja. Men den engelska byggnadsarbetare som flyttade till Tyskland. Mm.
Och ale, walls and chicks.
Det var en av två tv-serier som jag aldrig missade ett avsnitt av. Och den andra var Macken.
Säg en del om ditt 80-tal.
Men de gick klädda i såna här donkey jackets. Och jag bekänner mig också till det här engelska arbetarklassmodet. Eller som också vissa schatteringar av skinhead-kulturen tillhörde. Och jag tyckte skinhead-kulturen var rätt så här intressant. Jag var absolut inte ute på högerkanten. Jag var snarare på vänsterkanten, så inkluderande. Och så här.
Men det finns något som kallas för sharp skins, ju, som var någon slags vänsterskin.
Exakt, och red skins fanns det. Så här. Men snygga kläder, Fred Perry eller vad heter det, Bill Sherman-skjortor. Och snygga oxblodsröda Dr. Martins utan stålhätta, liksom så här. Men
för skin som inte ville sparka på folk.
Men för att komma tillbaka till Mälarhöjden, så var det så att vi gjorde ganska många resor till London på 80-talet, och det som är likheten mellan London och Mälarhöjden är att det är rätt svårt att hitta där.
Vad snyggt du fick ihop det här.
Jag kommer ihåg, på den tiden jag var i London, så jag var där ganska mycket, men det var ju ändå som att man alltid var vilse. Och så var det någon som var på någon nattklubb, och då träffade jag en svensk snubbe där som heter Matte. Han var,
det fanns idag känns som bygglovsmatte.
Snyggmatte kanske. Ja. Jag fick kalla honom för snyggmatte. Ja. Det fanns två matte. Matte Ahlgren och snyggmatte.
Okay. Och matte, jobbigt för Matte Ahlgren.
AIK var det faktiskt.
Okay, ja.
Men han var också snygg. Mm. Matte Ahlgren var snygg, men snyggmatte var liksom, han drog flickornas blickar till sig på ett sätt som man gjorde på 80-talet.
Han som bara som, en svensk pojke här i London 1987.
Han Lloyd Cole and the Commotions på något sätt. Men vi träffade honom på alltså snyggmatte träffade vi på nattklubb, och sen så hade vi hyrt en lägenhet i Chelsea. Det var jag och fyra polare, och snyggmatte, han var där själv. Det var så här kaxigt, han åkte till London själv. Jag hockade på efterfest i lägenhet, så hoppade vi in i en taxi, och så körde den här taxin lite snett och vint, och snyggmatte tänkte fan han försöker lura oss, så han skrek så här, go straight! Och då kände jag bara så här, hur fan gör man det i London, för den är så, stan vinglar åt alla olika håll.
Så. Ja, men också så här enkelriktningar och olika. Men det är också det så här, det är ju, London är ju, känns ju ibland som en så här ett antal ihopväxta små liksom boroughs eller byar så här. Alltså det är väldigt mycket lokalt.
Det är ju det. Ja. London är ju det. Precis. Det är Paris också, men Paris har en stadsplan som de liksom la fast 1820, men jag tror London inte har
Osman.
Det. Exakt. Osman. Men London har inte riktigt det. London är fortfarande ett antal små byar, och jag tycker fortfarande att det är jättekomplicerat att vara i London. Jag måste verkligen titta på den här spårvägskartan. Och så. Skitsamma, vi ska inte prata om London, vi ska prata om Mälarhöjden. För att Mälarhöjden upplevde jag som lite likadant då. Kanske inte lika stort, men det är lite så här försåtligt när du glider över från Västertorp över till Mälarhöjden. Först är det ett väldigt enkelt sådär manhattanskt rutnätsgatsystem. I någonting som liknar Enskede fältet. Också med mindre egna hemsvillor. Men sen kommer vi fram till Mälarhöjdsvägen och Mälarhöjdens skola. Och där på andra sidan, där börjar helvetet. Mm. Liksom det är Känner du till stadsdelen Segeltorp?
Ja.
Segeltorp är också en sån här stadsdel där folk på 50- och 60-talet köpte en stycke av en tomt själv och sen så bara smällde de upp en villa som fick gatorna gå som de ville. Det var inte riktigt någon stadsplanering inblandad. Och jag fick känslan att det är samma sak med Mälarhöjden, fast inte samma liksom ton och känsla i villorna, utan lite dyrare, lite äldre.
Mm. Men Segeltorp är ju liksom, Segeltorps aura är ju väldigt mycket en kille som har en VVS-firma.
Exakt.
Och kanske lite liksom grumliga åsikter kring invandring.
Ja, medan Mälarhöjdens aura kanske lite mer en mediakille som också har grumliga åsikter om
exakt.
Invandring.
Ja, så där kan de ena sig över klass och klassgränser.
Det är kul.
Ja.
Ja, men det var intressant. Jag promenerade först över det här liksom rutnätsmönstret, kände mig trygg. Jag hade Sigrid med mig hunden och så tänkte jag måste vara tillbaka i Västertorp 2:30. Vi skulle på fotboll sen. Hela familjen skulle gå se AIK.
Mysigt.
AIK mot IFK Norrköping. Så det var lite tajt med tiden. Så här. Men jag promenerade upp och irrade mig fel. Och upptäckte plötsligt att jag såg ett vatten och inte hade en aning om vad det var för vatten. Fattade plötsligt inte var jag var. Det var ett spännande, så här hissnande sätt. Och jag såg hyreshus, men inte en aning om vad fan är det för stadsdel. Mm. Och vattnet var ju såklart Mälaren och hyreshusen var Örnsberg.
Mm.
Alltså grann. Men jag har aldrig varit i Mälarhöjden. Och blev plötsligt lite så orolig. Jag såg några ungdomar som kom gående så hotfulla ut och gick upp på andra sidan gatan. Och klockan var 2. Det var söndag.
Jag tänker så här, jag tror inte du ska behöva vara jätteorolig i Mälarhöjden.
Jag tror inte heller det. Men jag blev mer och mer nojig så gick jag ner mot vattnet, ner mot båtklubben för en brant backe ner till den här strandpromenaden ute på Mälaren. Och gick förbi båtklubben och så går en pir ut där. Tänkte jag går ut på piren, men då såg jag ungdomsgäng som satt.
Oj.
Där. Kände så här, fan vad jag hamnat i Brixton. det var ju bara några dagar efter Einars. Jag tänkte sitta där och försöka göra sig av med Picadol där ute. Och sen så gick jag upp för en backe tillbaka upp till Trygga Mälarhöjden. Kom nu utryckningsfordon åkande. En polisbil med blåljus och blinkande helljus och svängde in snabbt som fan på en gata. Vad är det här? Mälarhöjden, vad är det här? Mälarhöjden.
Ja.
Här bor ju Robert Gustafsson.
Gör han det?
Inte Ken Ring.
Ja, och Jesper Röndahl tror jag.
Ja, ja. Ja, men den har väldigt, så jag kan tänka mig att Jesper Röndahl trivs bra i Mälarhöjden faktiskt. Det är...
Men jag kan ju då skvallra då om att vi har varit och kollat på ett par objekt i Mälarhöjden, jag och Ida.
Mm.
Men det landade i att vi inte skaffade någonting.
Vad var det som gjorde att ni inte...
Nej, det var väl en kombination av att det var för dyrt, va? Och att det låg lite för långt bort från allting.
Ja, det är lite halvtjorvigt. Mm. Men jag gick också och tänkte, så varför köpte jag inte ett hus i Mälarhöjden så fort jag fick pengar och bara började rusta upp det? För det känns väldigt fint. Och sen går ju tunnelbanan dit.
Ja, alltså det är jättemysigt. Alltså du har ju tunnelbanan och Mälaren där. Det är ju skitbra.
Men det jag tog med mig var det här med att jag plötsligt inte visste någonting om ens väderstreck eller någonting. Och sen så... Och sen så tog jag med mig den känslan tillbaka till Mimis lokal och satt där och kontemplerade över det. Och så kom vi till Friends Arena hela familjen. Och då så fick jag samma svindel där. För plötsligt visste jag inte på vilken sida om Friends Arena jag befann mig.
Okay.
Därför att jag och Alex, min son, kom ihop oss omkring var vi hade gått in när vi såg AIK GIF Sundsvall 2018. I den matchen där AIK skulle vinna, men GIF Sundsvalls målvakt gjorde sitt livsmatch. Och vi var osans kring om jag hade gått in från västra eller östra sidan. Och då plötsligt visste jag inte var jag befann mig.
Mm.
Fick den här konstiga svindeln. Och den tryggheten, och just sen så skulle vi också gå in. Vi hade satt på västra läktaren, men vi fick gå in från norra. Och då var jag också så här i huvudet kring liksom väderstreck och väg. Men sen hamnade vi ändå rätt i ett hörn och så gick matchen.
Och så kände du, vad fan med AIK-spelarna? Fan är ni i Mälarhöjden eller? Fan är vi bara i omkring, ni hittar inte sen.
Men så satt jag där och såg hela matchen. AIK vann med 1-0, det var underbart. Och sen så efter matchen så, då visste jag ju var jag befann mig. Allt var åter. Sen så när matchen var slut var det någon som ropade bakom mig: Anders! Vände jag om, vet du vem som satt där?
Lars Mikael Rönn.
Nej, Matte och snygg Matte.
Nej,
jo.
Är det sant?
Ja.
Wow! Men alltså att ni kände igen varandra efter alla dessa år.
Jag fick titta ett tag innan jag såg att Matte Agen kände jag, men snygg Matte var inte så snygg längre. Det var snygg, men han är ju 50-årsåldern.
Ja, precis. Så snygg var han inte. Nej, men i och för sig, vissa åldras ju bara som ett gott vin ju.
Ja, verkligen.
Men fan vilken, fan, var du sydde ihop den här historien? Alltså,
ja,
jag tyckte den var jättemysig historia, så det var liksom ingen kritik mot det, men det fan vilken Ta-da! Men du, en resa in i Anders Sparrings spatiala intelligens.
Men där kan man också se hur man kan leva på gränsen utan att ta några som helst risker. Alltså, tillåt dig att tappa fotfästen en gång. Åk till Mälarhöjden, ta en promenad. Ta inte ut, bara gå dit hunden drar dig. Så att säga.
Precis. Och är du nu i 17-18-årsåldern, åk inte till London för det är alldeles för dyrt och tråkigt i London idag, tänker jag.
Utan åk till Mälarhöjden istället.
Eller hur? Sveriges London. lilla London.
Jag gjorde någon gång någon stand-up om Huddinge kommun. Och då gjorde jag hur man var det att jag drog paralleller mellan Huddinge kommun och London.
var det så att du fick en hemläxa att göra hur man Huddinge?
Och jag tror att det var en stor rivningsvåg och nybyggnation i Huddinge kommun på 50-talet och det var också i London. På grund av blitzkriget då, så att det fanns en likhet mellan London. Vare sig London eller Huddinge har en enhetlig arkitektonisk bild, utan att det finns inte en stadsplan.
Nej.
Så att, då kallar jag också London för Storbritanniens Huddinge.
Mm.
Så där gick det, kan jag säga.
Men jag tänker så här, London liksom en musikalisk smältdegel, eller hur?
Mm. Huddinge, Orup. Jag minns Huddinge centrum 1972.
Just det.
Åströms fantastiska
låt. Så det finns ju så många kopplingar.
Ja, det gör det verkligen.
Och liksom att också Huddinge. Finns mat från hela världen i Huddinge.
Japp.
Pizza, thai, sushi. Mm. London, kulinarisk smältdegel.
Verkligen. Verkligen.
Verkligen. Och Huddinge, höga hus. London, höga hus.
Japp. Ja. Huddinge, bra kommunikationer. Ja. London, jättebra kommunikationer.
Ja, precis. Järnvägen liksom byggde på något sätt.
Huddinge, strategiskt placerat mellan tre flygplatser.
Mm.
Arlanda, Bromma och Skavsta.
Ja.
London, strategiskt placerat mellan tre flygplatser. Stansted, Heathrow och Gatwick.
Ja.
Så det är mycket som...
Fan vad nästan mindblowing hur allting hänger ihop.
Ja, verkligen.
Du Anders, vi ska tacka för idag.
Det ska vi verkligen göra.
Och tack för att jag fick följa med dig på en resa till Villa Borghese, Chelsea och Mälarhöjden.
Ja, tack. Ja. Tack för att du hängde med. Och Friends Arena.
Big four. Alltså ska du göra fyra saker i livet så ska du besöka Villa Borghese, Chelsea, Mälarhöjden. Friends Arena.
Och måste du välja Friends Arena.
Friends Arena. Ja. Speciellt när AIK vinner med 1-0. Oh. Grattis till SM-guldet.
Tack. Och vilken extra uppton att spiken berättade att Malmö FF bara fick 1-1 samtidigt.
Malmö FF är sämst.
Ja. Vi får väl se. Vi spelar in här på onsdagen. Ikväll spelar jag ju faktiskt Malmö mot AIK så att jag håller lite låg profil.
Jag har inga förhoppningar.
Inte jag heller.
Inga
som helst. Men
de låga förväntningarnas match.
Jajamän. Vill du berätta någonting om evenemangstips?
Ja, men det känns ju tjatigt. Så att jag kanske ska hoppa över den här veckan. Eller? Nej, jag säger det bara. Men du, alltså, om man vill gå och se min föreställning Spriten. Så de närmast förestående. Kan jag ta de närmast förestående då?
Mm.
Då kan man komma i Malmö den 10 november. Och Jönköping den 11 november. Gå och se detta nu. Om du är i Skåne och gillar 4 meter och gillar det jag gör och det vi gör. Så gå och kolla. Och i Malmö, support Petrina Solange. Bara det är värt entrépengen. Och Jönköping, support Jonas Strandberg.
Inte dåligt heller.
Nej, och Karin Solenberg är konferensier. Så att det kommer bli två toppenkvällar. Så gå och titta på detta.
10 i Malmö, 11 i Jönköping.
Mm.
Och jag vill göra reklam för min nya bok, eller den nya Knyckersboken som har kommit ut, som är en pysselbok. Redan uppskattade många barn mellan 5 och 10 med den klassiska finn fem fel. Eller hjälp kriminellen hitta ut i finkan, labyrinten.
Just det. Det är de klassiska pysslen. Är det drawing by numbers också?
Ja,
det är det.
Verkligen. Och sen så vill jag också säga att lite svettigt och nervös. För nu så här lagom till julkalender-loungen som är om en månad så har alla, eller 3 av 5 knyckertstitlar tagit slut på förlaget. De är slut, de går inte få tag på.
De kunde inte tänka på det lite tidigare.
Det har de gjort, men det är pappersbrist.
Mm.
Så att det kommer jättemycket böcker den 15 november. Men fram tills dess så får den som är intresserad av att köpa knyckersböcker, kanske till höstläslovet nu, som pågår när du lyssnar på det här, så har jag faktiskt bunkrat upp med ett ganska ansenligt antal i en kartong hemma. Så det är bara att höra av sig till mig på förslagsvis asparring@gmail.com om du är intresserad av att köpa
så en. Så kan du knipa en titel ur den knyckerska kartongen som den kallas. Som den står på.
Vad fan, den här jävla lådan som står här, kan du flytta? Men det är den knyckerska kartongen, älskling. Den ska stå där.
Prata inte så här vanvördigt om den knyckerska kartongen, älskling. Den knyckerska kartongen ska vara tom innan vi spelar in nästa avsnitt.
Jajamän.
Ja, eller innan nästa avsnitt kommer ut i alla fall. Köp knyckerts och...
köp biljetter till fritidsföreställningsspriten.
Ja, hej då!
Hej, hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.